الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله وبه نستعين في فتشتة قيام كتاب جوامع الأخبار أبي مسعد رحمه الله تعالى وكيكم في عمت الحديث 66 حديث 66 هذا الحديث سنبرتس من علي بن الحسين رحمه الله تعالى سنصات رسول الله صلى الله عليه وسلم صا من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني البروفيت محمد عليه الصلاة والسلام صا فن بشونس قودة إسلام är att han lämnar det som inte rör honom. Och denna hadith är sahih, eller hasan enligt vissa ulema, och den finns i Muwatta Imam Malik, Ibn Majah, Tirmidhi och andra källor. I denna hadith så nämner Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att från en persons goda islam är att han lämnar det som inte rör honom. Och då säger Imam Sa'di att man förstår av denna hadith att folks islam kan delas in i två kategorier. Den vars islam är bra och den vars islam är dålig. Vad är det då man ska göra för att ha en bra islam? Att vara en bra muslim? Jo, man ska betona och lägga vikt på de saker i livet som gynnar en. Och man ska lämna de saker som skadar dig och som inte gynnar dig. Enkelt. Man ska betona de saker som gynnar en i livet. Som profeten Muhammed sa alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka. Lägg vikt och betona de saker som gynnar dig. Och de saker som inte gynnar dig ska du lämna. Och Imam Sa'di säger att de saker som inte gynnar dig, det kan vara de saker som är haram, de saker som är makruh, eller att överdriva i saker som är tillåtna men som i slutändan inte finns någon nytta i. Man ska inte slösa sin tid på dessa saker. Det som är haram, uppenbart att du ska lämna. För det kommer att skada dig. Två, de saker som är makruh, som är ogillade. De ska du också försöka undvika. För de kommer inte att gynna dig i nästa liv. De kanske inte kommer att skada dig i nästa liv. Men de kommer inte att gynna dig i nästa liv. Och sen har vi al-mubahat, de saker som är tillåtna. Där ska man inte heller överdriva. Till exempel en person sportar. Det är halal att sporta, det är mubah att sporta. Det kan till och med vara rekommenderat att sporta. Men om han sportar 6 timmar om dagen och försummar sin familj, försummar sina barn och så vidare och lägger all energi på detta och all sin ekonomi på detta, då blir det någonting dåligt i slutändan. Så man ska inte heller överdriva med tillåtna saker. Att sova, halal, eller hur? Men att, mashallah, nu det är lediga imorgon, jalla, vi sover till 4 på eftermiddagen. Är det bra? Nej, det är inte bra. Så att man lämnar det som inte gynnar en. Och en annan sak som vissa ulema också nämner i förklaringen på denna hadith. Man ska inte lägga sig i det som inte berör en. Vad sa han? Vad sa hon? Vad händer? Shul akhbar. Yani skvaller. Qil wa qal. Man ska alltid veta det senaste som händer, som går runt. Folks problem och folks... Yani, shu'un, folks privata liv. Det är inte heller passande för en muslim att lägga näsan i blöt i allting. Och de lärde nämligen också en annan fin sak från denna hadith. Att den som implementerar denna hadith kommer att leva i en birahat nafs. Han kommer att vara, vad kan man säga, avslappnad. Han kommer inte att vara tankspridd. För det som hela tiden sysslar med haram, makruh, slösa sin tid, lägger sig i saker som inte berör honom, kommer att vara väldigt tankspridd, väldigt upptagen i sina sinnen och kommer inte att ha sinnesro. Det är ordet som jag vill ha, sinnesro. Så att du i livet, och en annan sak som Sheikh Raslan sa också i förklaringen här, att våra sinnen är begränsade. Våra sinnen är begränsade, mashallah, hjärnan är otrolig, men den har också en gräns. Så ska vi yani slösa bort våran tid och våran intelligens på saker som inte kommer gynna oss? Nej. Utan låt oss lägga våran tid, våran fokus och våra sinnen på de saker som kommer att gynna oss i detta liv och i nästa liv. Taib. Så det är en väldigt, väldigt vacker hadith som då nämner vikten av detta. Om man förstår motsatsen av denna hadith, att den som sysselsätter sig med det som inte gynnar honom, med alla dess former, haram och makro och så vidare, är en person vars islam inte är bra. Än han har brister i sin religion. Vi går vidare till nästa hadith. Och som vi sa, vi hoppar över de haditherna som är svaga och tar endast de autentiska haditherna. Hadith 86. Hadith 86. En väldigt vacker hadith från Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Mathalu al-jalisu as-salih was-su ka hamil al-misk wa nafikhi al-kayl." Liknelsen av det goda sällskapet och det dåliga sällskapet är som en parfymförsäljare och en smed. Parfymförsäljaren kommer antingen att ge dig en parfym, eller du kommer att köpa från honom, eller du kommer att finna en god doft från honom. Och smeden kommer antingen att bränna hål på dina kläder, eller så kommer du att lämna honom och du kommer att lukta äckligt. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och det här är en liknelse, och vi har talat om liknelser. Och vi nämnde att profeten Muhammad alaihissalam nämner dessa liknelser för att underlätta för folk. Att det är lättare att relatera till. Det är lättare att relatera till. Det är ingenting abstrakt som är svårt att förstå sig på, utan men om jag går till en smed och han bränner hål på mina kläder, det är negativt. Eller det kommer rök på mina kläder, det är negativt. Jag tar skada av det. På samma sätt tar jag skada av att umgås med dåliga människor. Det är lätt för människor att koppla. Dessa liknelser är väldigt bra att lära sig. Och vi finner också liknelser i Koranen. Så här nämner Rasulullah alaihi salatu wassalam liknelsen av gott sällskap och dåligt sällskap. Bra vänner och dåliga vänner. Det är bara de som finns i dunia. Bra vänner och dåliga vänner. Och vikten av att välja bra vänner. Och faran av att välja dåliga vänner. Och att man blir påverkad. Man blir påverkad av sina vänner. Det går inte att undgå. As-sahib, sahib. Araberna säger att vännen drar till sig. Man blir som sin vän. Man blir som sin vän. Rasul alayhi salatu wassalam, han sa: "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadakum ila man yukhalil." En person är på vägen eller religionen av sin vän. Så tänk på med vem ni tar som vän. Var noga med vem ni tar som vän. Du är som din vän. Och därför så har Salaf sagt väldigt simpelt att om du vill veta någonting om en människa, fråga inte om honom, fråga om hans vänner. Du kan döma en människa efter hans sällskap. Så pass att Ayyub al-Sikhtiyani brukade säga: "Man satara anna bid'atahu lam takhfa alayna ulfatahu." Den som döljer sin bid'a för oss kan inte dölja sitt sällskap. Den som döljer sin bid'a, sin innovation, kan inte dölja sitt sällskap för oss. Han kan låtsas och spela och så vidare, men i slutändan, vem går han med? Han är som sina vänner. Du kan inte säga mashallah han är från Ahlus Sunna, men han umgås 24-7 med Ahlul Bidda. Alltså, det räcker för att döma att han inte är från Ahlus Sunna. Och Imam Sa'di förklarar denna hadith. Och vi kan först gå igenom meningarna att liknelsen av ett gott sällskap, en god sammankomst, är som liknelsen av en parfymförsäljare. En försäljare som säljer misk, parfym. Antingen kommer du att få parfym, han ger dig en flaska parfym, eller du köper från honom. Eller åtminstone bara av att sitta i hans affär, han har rökelser och han har parfymer, du kommer gå ut och lukta gott. Så antingen tar du jättemycket nytta lagom nytta eller lite nytta. Ja, det finns ingen skada i att sitta med honom. Utan det är bara skit, bara nytta och gott av att sitta med honom. Till skillnad från den dåliga vännen och dåliga sällskapet, det är som att gå in till en smed som arbetar med metall. Antingen kommer det flyga gnistor som bränner hål på dina kläder. Du tar mycket skada. Eller så kommer röken från hans arbete att komma på dina kläder. Och du kommer lämna hans arbetsplats och lukta äckligt. Så antingen mycket skada eller lite skada. Men nytta finns inte med. Och det finns inte heller med att man skonas från ondska, utan man kommer att ta skada. Och så är det. Så Imam Sa'di säger här att när man sitter med ett gott sällskap så är nyttan så mycket större än att köpa en flaska parfym. Ja? Det finns en liknelse, men nyttan är så mycket större. Och han säger att det goda som man får ut av att sitta med ett gott sällskap och att umgås med bra vänner är så mycket mer än en väldoftande parfym. För antingen så kommer denna goda vän att lära dig någonting. Och han kommer nu rabbla upp några nyttor som finns med att umgås med bra människor. Så vilka nyttor finns med att umgås med bra folk? Han kanske kommer att lära dig någonting som kommer att gynna din religion eller dina världsliga saker. Det är ofta så att du umgås med en bra kompis. Han lär dig en hadith, en ayah, någonting är haram, någonting är halal, någonting är rekommenderat och så vidare. Det här hörde jag på en föreläsning, det här läste jag i en bok. Och du tar nytta av honom. Eller världsliga saker. Dunja saker, utbildning, arbete, träning, matvanor, någonting som du tar nytta av. Taib. Eller så kommer han att ge dig råd, uppriktiga råd. Eller han kommer att varna dig för någonting farligt som skadar dig. Och han kommer att uppmuntra dig till att lyda Allah och dyrka Allah. Till att vara god mot dina föräldrar, hålla släktbanden. Han kommer också att visa dig dina brister. Det är också en fin egenskap som en riktig vän ska ha. Den riktiga vännen är inte den som kompromissar med dina brister. Vilket vissa kan tro. Att mashallah, han är schysst. Han nämner inte mina brister. Den riktiga vännen är den som visar dig dina brister. Som vi nämnde i hadithen att muslimen är en spegel för sin broder. Den troende är en spegel för sin broder. Vad gör en spegel? Visar den bara hur snygg du är eller visar den också dina brister? Ha? Eller hur? En spegel visar om du är ren eller smutsig. Om du är fin eller inte fin och så vidare. Och samma sak med den goda vännen. Därför har det berättats för många av salaf att de sa Rahim Allah imra'an ahda ilayya uyubi. Och Allah har rahma över en person som skänker mig mina brister. Yani det är en gåva att han säger till min broder Wallahi, du har den här bristen, du borde bättra på det. Han säger yani Wallah belöna honom, Allah har rahma över den som skänker mig mina brister. Nah. Och vad gör också den goda vännen? Jo, han kallar dig till god akhlaq, till god karaktär. Med sitt tal och med sitt goda agerande. Han kallar dig till god karaktär med tal eller agerande. För att människan har också, har du sett på det? Människan har också som egenskap att ta efter, att härma. Det ligger i människans natur att härma och ta efter. Är det inte så? Så umgås man med någon, man kommer att ta efter den här personen. Är det inte så? Det är så. Du stoppar ett barn i klassrum. Det som folk, barnen gör i klassrummet kommer han också göra efter några veckor, eller hur? Det de kollar på tv, det de läser i boken, de spelar, de har i mobilen, han kommer ha exakt samma sak. Kläder och allting. Så människan är så. Och där finner man också faran av att ha dåliga vänner. Att man kommer att ta efter. Men har man bra vänner kommer man att ta efter det goda som de gör. Och han säger också, det minsta som du får ut av att sitta och att umgås med bra personer. Det är att dessa goda vänner och dessa goda sällskap kommer att hindra dig från att synda. De kommer att hindra dig från att synda. Istället för att du gick och gjorde någonting haram. Du sitter med de här människorna. De kanske inte kommer så mycket khair just då. Men åtminstone gör det ingenting haram. Så det är också en stor fajda. Och de kommer inte heller skada dig. Vilket dåliga vänner kommer att göra. Och de goda vännerna har också egenskapen att de kommer att vara som dina beskyddare. De kommer att älska dig. Och de kommer att skydda din heder, din egendom. Vare sig du är närvarande eller frånvarande. Så kommer de att vara där för dig. De kommer att vara där för dig. Och att ställa upp för dig. När du lever och efter att du har dött. Och han säger sen att nyttan av goda vänner, nyttorna kan vi inte ens räkna upp. Alltså det finns så mycket mer än det som vi nämnde. Men vad beträffar dåliga vänner så är det motsatsen till det som vi sa. Yani han kommer att lära dig dåliga saker, vad som är haram, vad som är brottsligt. Han kommer att ge dig dåliga råd. Han kommer att ta dig bort från att lyda Allah. Han kommer få dig glömma bort Allah. Han kommer att påverka dig med sitt dåliga tal, med sin dåliga karaktär och beteende och så vidare. Så dåliga vänner har en väldigt stor påverkan på människan. Och han är skadlig ur alla aspekter, säger Sheikhen. Och han säger sen, Sheikhen, en väldigt viktig sak. Hur många människor har inte gått under på grund av dåliga vänner? Hur många människor var inte bra, men sen så gick de under på grund av dåliga vänner? Och det här är någonting som är bevittnat. Och ibland så förstår sig folk inte ens på vad som händer. Människan känner sig stark. Shh, kan tjejerna vara tysta? Människan känner sig stark. Men wallah, vi är svaga. Allah säger att Allah har skapat oss svaga. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah har skapat oss svaga. Så man lurar ibland sig själv, eller shaitan kommer att lura dig. Och tänker, men du kan gå till dina gamla kompisar. De som inte är praktiserande, de som inte är muslimer, de som är, ni kallar dig bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Du kan gå till dem, du är stark, du har din iman. Och så vidare. Du kommer inte bli påverkad. Men sen blir du påverkad. Eller ännu värre idag. Också en väldigt vanlig sak. Det är att en person har korrekt förståelse av islam och försöker lära sig sin islam. Men han börjar umgås med folk av bidda, folk som tillhör vilseledda sekter, andra ideologier. Och han tänker, med mashallah, de är fina bröder, de är praktiserande, kolla vad långt skägg de har, kolla de har kamis, de är i moskén, det måste bara vara bra killar. Och sen vad händer? De börjar sakta sakta. Bror, du måste göra någonting för umman. Bror, du måste hjälpa muslimerna. Bror, kolla på mujahidun. Ja, vi måste åka till Syrien. Vi måste göra någonting. Och så vidare. Och så börjar de sakta, sakta, sakta. Som många av de här ungdomarna man kan se nu i Europa. Som gör de attentaten. De blev inte så där bara från ingenstans. Utan det var en process. Att bli en extrem. Och sen utföra de här dåden. Att ta oskyldiga människors liv. Kvinnor, barn, muslimer. Spränga sig själv i luften och ta självmord. Det är en process. Och det är dåliga vänner. Dåligt sällskap. Och Sheikh Abdrazak al-Badr, han nämner ett till dåligt sällskap som har kommit i den här tiden. Och det är yani internet, tv och sociala medier. Där en person helt miskin kan sitta i sitt rum. Han umgås inte med någon. Men han blir helt påverkad av internet. Han hamnar i skumma grupper på Facebook och hit och dit och kollar på massa konstiga videos på YouTube och sen blir han också hjärntvättad, som han har. Eller han blir hjärntvättad med synder. Sitter och kollar på kaosfilmer och pornografi och jag vet inte vad. Och hans iman bara kraschar, som han har. Så att dåligt sällskap finns det gott av i dessa tider. Så man måste vara på sin vakt och välja sitt sällskap. Vare sig det handlar om fysiska människor eller det handlar om det här som vi sa. Media och sånt. Det har också en väldigt stor påverkan på människan. Och han säger sen, shejken, och därför är det från Allahs största ni'am, välsignelse till en tjänare, att han ger honom tawfiq att ha goda vänner. En av de största gåvorna från Allah är att han ger dig framgång att ha bra vänner. Och ett av de största straffen från Allah är att han ger människan dåliga vänner. Så man ska vara tacksam om man har goda vänner. Wallah, det är en ni'ma från Allah subhanahu wa ta'ala. Och vissa av salaf, de brukade säga, som Ayyub al-Sikhtiyani, att en person som är ny muslim, eller han är konvertit, han är ung, från en gåva till honom, Allahs gåva till honom är att Allah vägleder honom till en man av sunna. För personen slutar ofta på det han började på. Yani det är jätteviktigt, yani den här ingångsfasen i livet. Vart hamnar du när du börjar praktisera islam? Om du hamnar direkt med terrorister, då är chansen jättestor att du också kommer att sluta med dem. Om du hamnar med ahle sunna, så är chansen jättestor att du också kommer att sluta med dem. Förstår ni? Så den här ingångsporten är jätteviktig. Att catcha folk direkt när de börjar praktisera, direkt när de blir muslimer, så att de hamnar på rätt spår. Att inte de här vargarna kommer och tar dem bort från sanningen. Och där är det viktigt också att ni är aktiva och hjälper de här nya personerna som vill komma in i islam. Och underlätta för dem. Ge dem ett nätverk, bra vänner, yani hjälp som de behöver och så vidare. Så att de inte yani vänder sig till fel människor. Och han säger också sen shejken att ett gott sällskap för människan till de högsta av nivåer. Och ett dåligt sällskap sänker människan till de lägsta av nivåer. Yani i nästa liv. Man säger också att goda vänner ger människan nyttig kunskap, nobel karaktär och goda gärningar. Och dåliga vänner yani hindrar människan från allt detta. Och så nämner han versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُمْ عَنْ رَسُولِ سَبِيلًا. Den dagen då den orättvisa syndaren kommer att bita på sina händer och han kommer att säga: om jag bara hade tagit sändebudets väg. يَا وَيْلَتَ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. يَا وَيْلَتِي, yani han kommer att och kalla över sig själv straff. Varför tog jag den här personen till vän? لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Han vilseledde mig från Koranen efter det att den kommit till mig, och shaitan är sannoliken en svikare till människan. Yani det här är tillståndet av vissa människor. Och det sägs att den här versen är specifik beträffande vissa kuffar som valde att följa andra kuffar i Mekka och lämnade profeten Muhammed alaihissalam. Men sanningen är att versen är generell. Att varje person som väljer en dålig vän i dunja kommer att ångra sig på domedagen. Och han kan inte skylla ifrån sig och säga till Allah att det var han som vilseledde mig, låt mig gå in i paradiset. Utan du är ansvarig för dina val. Så kom inte med dessa ursäkter. Och där finner man att folk som väljer dåliga vänner kommer att ångra sig på domedagen. Subhanallah. Så som Allah subhanahu wa ta'ala också säger: Al-akhilla yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Att de nära vännerna kommer på domedagen att bli fiender. Förutom al-muttaqin, de som fruktade Allah subhanahu wa ta'ala. Och det säger ulema i tafsir att all vänskap kommer på domedagen att upphöra. Och all vänskap som var på grund av synd och falskhet kommer att förvandlas på domedagen till fiendskap och hat. Där de kommer att åkalla Allahs förbannelse mot varandra. Förutom en vänskap. Och det är vänskapen av al-muttaqin. De som hade vänskap för Allahs skull. För att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Deras vänskap kommer att bestå i dunya och i akhira. Subhanallah. Så tänk på detta. Det är den riktiga vänskapen. Att man är vän för Allahs skull. Inte för att jag vill ha någonting världsligt av dig. Jag vill tjäna pengar på dig. Du är med i samma kriminella gäng som mig. Du är från samma nationalitet som mig. Nej. Utan för att vi är bröder i islam. Vi vill komma nära till Allah subhanahu wa ta'ala. Du är en broder som hjälper mig och hjälper dig. Det är vår vänskap, mashallah. Och det är det enda som vi vill ha. Den vänskapen är den som gynnar i nästa liv. Allah musta'an. Nästa hadith, hadith 69. En hadith som berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: La yuldagu al-mu'minu min juhrin wahidin marratayn. Muttafaqun alayh. I denna hadith så säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att en troende sticks inte eller bits inte från samma hål två gånger. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Vad är liknelsen? Det är en liknelse. Liknelsen handlar om hål ute i öknen, i marken, där det bor ormar till exempel, eller skorpioner, kanske spindlar också. En person som sticker in handen i ett hål, till exempel han är ute och jagar, han jagar kanin till exempel. Är det halal att äta kanin? Det är halal, är det?
Ja,
det är halal. Han jagar kanin till exempel, med sin pilbåge eller någonting, den springer in i ett hål. Så han stoppar in armen i hålet och blir biten av en orm. Eller skorpion. Blir stucken. Nästa gång personen ut och jagar. Och kaninen springer in i samma hål. Tror han kommer stoppa in armen? Nej. Bara en idiot skulle göra så. Eller? En dum person skulle göra så. Om man inte sätter på sig järnhandskar eller någonting. Men generellt, ja, man lär sig en läxa. Man gör inte samma misstag två gånger. Man lär sig av livets misstag. Och samma sak ska det vara med en muslim, en mu'min. En mu'min som är kamil, som har yani, fullbordat iman. Han gör inte samma misstag två gånger. Utan han lär sig av sina misstag och blir en bättre människa. Och vissa lärda, som är Sa'di, han betonar från denna hadith att den här hadithen handlar mycket om synder. Att om en mu'min har fallit in i en synd och han har skadats av syndernas onda konsekvenser, så är han inte så dum att han gör om synden en gång till. Synderna har många onda konsekvenser som man kommer som ett resultat av synden i efterhand. Och då borde man lära sig, subhanallah, att det som drabbar mig är på grund av mina synder, mina tillkortakommanden. Och det var så Salaf gjorde. När de såg att de drabbades av motgångar och problem, så skyllde de på sig själva, inte på någon annan. Utan de sa att det här är ett resultat av våra egna synder. Så har man drabbats av straffet från sina onda gärningar, vad gör man då? Då är man inte så dum att man gör om samma synd igen. Och det här är en korrekt förståelse av hadithen. Att man lär sig av sina misstag. Och sen kan den handla om allt möjligt. Till exempel det vi talade om innan. Att en person umgås med ett dåligt sällskap. Han gick till sina gamla kompisar. Han tänkte att jag är stark. Han sitter med dem. Och de börjar syssla med haram. De börjar dricka, de börjar röka på och så vidare. Och han blir jättesvag. De säger att prova, smaka och så vidare. En gång. Och han är dum och han gör det. Tajib. Och sen går han hem och säger staff för Allah, vad har gjort för något? Så lär han sig, jag ska inte gå hem till de här killarna nästa gång. Eller hur? Jag vet bättre nu. Det här har skadat min iman. Jag måste skärpa mig. Jag gör inte om det här misstaget igen. Förstår ni? Så att man lär sig av sina misstag. Samma sak när du kommer till våra fiender. Du blir lurad av dina fiender. De bedrar dig och så vidare. Lita inte på dem en gång till. Men lär dig av detta. Lär dig av alla de läxor. Alla de i'tibar som finns i livet. Det finns många tankeställare som vi får. Som man ska ta nytta av. Och därför har det också berättats från sahaba att de sa: Innama sa'idu man wu'ida bil ghayr. Att den framgångsrika är den som tar lärdom av andra. Den framgångsrika är den som tar lärdom av andra. Och det här är egentligen svårt. Att en person är ung. Och han ser att de här personerna, de gjorde så här, det gick dåligt för dem. Jag ska inte göra samma sak. Utan han nöjer sig inte med detta, utan han vill själv prova. Och sen när det går dåligt för honom, då lämnar han det. Men egentligen borde man inte ens gärna prova, utan det borde räcka med att kolla på hur det har gått för andra människor. Eller hur? Kriminalitet till exempel. Hur många kriminella har det gått bra för? I slutändan. Han är pensionerad. Han lever i sin lyxvilla på en ö. Med alla pengar som han tjänade som kriminell. Och han är jättesmart. Han har jättemycket kompisar. Finns det här? Det finns inte. Alla kriminella, yrkeskriminella, det går åt helvete för dem. Eller hur? Om de fortsätter på den banan igen. Och det borde räcka. Ta en person vill prova på att knarka. Kolla på folk som har knarkat. Hur många människor har det gått bra för? De blev smartare, de blev starkare, de blev rikare. Finns det? Nej. Så det borde räcka, eller hur? Som han började röka hasch, han slutar med att han tar heroin och kokain och han är helt körd. Det borde räcka för mig, som han alla. Jag har en kompis, han började se och så. Han dog av överdos. Som han alla. Det räcker, eller hur? Så muslimen ska vara, han ska vara fattig, han ska vara smart. Han ska inte vara dum. Utan han ska lära sig. Livet är en skola där man lär sig och man gör inte samma misstag flera gånger. Imam Bukhari berättar också från Muawiya radiyallahu anhu att han sa La hakim illa bitajruba. Att en person blir inte vis förutom med erfarenhet. Vad är det som gör människan vis? Livserfarenhet. Det man lär sig. Man gör misstag. Och det är också en annan sak att ibland gör man ett misstag och man förstår det. Då blir man smartare än vad man var innan. Man blir smartare än vad man var innan. För att du vet att jag kommer inte göra samma sak igen. Så det är också en viktig sak som ofta finns hos äldre. Och därför i islam har man respekt till de äldre. Som profeten Muhammad sa alaihissalam, att al-baraka finns hos era större. Och det finns olika förklaringar på just detta, men en sak som man nämner att det handlar mycket om äldre också. Att de äldre människorna, de har livserfarenhet. De har inte den här stressen som ungdomar har. Där allt ska ske direkt och allt ska ske på hans sätt och så vidare. De har varit där. De säger min son tar det lugnt. Eller hur? Gör inte sådär. De vet. Så att det är bra att ta lärdom av de äldre. Ibland man tycker de är tråkiga gubbar och så vidare. Men de vet. Och de har varit där. Så att det är bra att lyssna på de äldre. Ja. Nästa hadith. Al-hadith al-hadi wa sab'un hadith khutyu'at. Det så nämner författaren en hadith från Abi Huraira radiyallahu anhu att en man kom till profeten alayhi salam och han sa ya rasulullah awsini, ya rasulullah ge mig ett råd. Och då så sa profeten alayhi salam la taghdab, bli inte arg. Så mannen repeterade ge mig mera råd. Och då så sa profeten återigen la taghdab, bli inte arg. Och vissa hadither att han sa det 3 gånger. Och den hadithen finns i Bukhari. Det här rådet är väldigt viktigt. En av de som berättade hadithen, han sa, när jag reflekterade över detta råd så såg jag, eller jag kom fram till att ilska samlar alla onda egenskaper. Ilska är grunden till allting ont. En man kom till profeten al-Islam och sökte råd. Han sa, awzini. Här finner vi också nyttan av att söka råd. Vilket alla muslimer borde göra. Vända sig till de lärda och söka råd. Och vägledning. Så profeten al-Islam sa till mannen La taghdab, bli inte arg. Och det sägs att den här mannen fick det här rådet för att han var en person som hade lätt att bli arg. Så profeten al-Islam gav honom ett råd som skulle passa just honom. För när man läser dessa hadither att sahaba kommer och säger ge mig råd, så finner vi att alla sahaba får olika råd. Eller hur? Alla får olika råd. Och då säger vissa ulema för att de här råden passar just de här människorna. Eller för att varje människa kommer att förmedla vidare de råden han fick. Så om alla får samma råd, då blir det mindre kunskap som förmedlas vidare. Så folk fick dessa råd. Profeten sa till mannen, lät Abba, bli inte arg. Och det är som att mannen tänkte att det här är inte själva huvudrådet. Utan det finns ett viktigare råd. Det här är som en, någonting mindre. Det är inte så omfattande råd. Jag vill ha ett mer omfattande råd. Det var som att han såg på saken på det här sättet. För när profeten sa, bli inte arg, då sa han, ge mig råd igen. Typ det här är inte det viktigaste. Men då så säger profeten igen, bli inte arg. För att det är det viktigaste för den här mannen. Det är det rådet som han behöver. Bli inte arg. Bli inte arg. Den här hadithen har de lärda förklarat. Det finns också med i Arba'in an-Nawawi. Människan blir i sin natur arg. Alltså, rådet bli inte arg betyder inte att du får aldrig känna ilska. De lärde sig att om hadithen betyder att du får aldrig känna ilska, då skulle det vara att profeten förbjuder oss från någonting som är omöjligt. Varför? För ilska finns i varje människa. Finns det någon som aldrig i sitt liv blivit arg? Finns det någon? Nej. Till och med profeten Muhammed al-Salam blev arg. Men han blev arg när? För Allahs skull. Inte för sin egen skull. Han hämnades inte för sin egen skull. Han hämnades för Allahs skull. Om någon gjorde någonting haram blev han arg för Allahs skull. Och det här är en ilska som är positiv. Den är bra. Inte negativ. Så det är inte all ilska som är dålig heller. Taib. När vi talar om den här vardagliga ilskan. På grund av världsliga saker. På grund av personliga saker. Den ska man undvika. Taib. Man blir arg. Vad är det då som menas med hadithen? Jo, undvik de saker som gör dig arg. Undvik de saker som leder till att du blir arg. Till exempel att du börjar tjafsa med din fru. Kan göra många personer väldigt arga. Ja? Att du börjar prata om vissa saker och tjafsa med henne. Det kan göra många människor väldigt arga. Undvik det. Allas. Se mellan fingrarna. Gör dua för henne. Svara med hon, säger någonting kaxigt. Säg någonting fint tillbaka. Eller hur? Hon säger du så. Jazakallah khairan. Må Allah göra mig bättre. Så går du därifrån. Eller hur? Istället för att du börjar säga men du är så. Du är si och så. Och sen så börjar kriget. Eller hur? Så att man försöker på bästa sätt att hålla tillbaka ilskan. Att undvika de saker som gör dig arg. Personer som gör dig arg. Platser som gör dig arg. Saker som gör dig arg. Gör dem inte. Och att man också försöker att förbättra de egenskaper som också skyddar från ilska. Som till exempel att ha bra karaktär. Att vara överseende, tålmodig och förlåtande. Det här är också saker som behövs för att hålla ilskan borta. En person som vi sa kommer till dig och vill göra dig arg. Men du är förlåtande, du är tålmodig, du kan lägga band på din ilska. Khalas, du blir inte arg. Du ger inte upplopp för ilska. För du har den här goda karaktären. Men vissa saknar god karaktär och deras stubin är otroligt kort. Någon kommer med något ord och baff, han exploderar, eller hur? Förlåtelse finns inte, tålamod finns inte, bara direkt. Så blir han en bomb av ilska som han har. Nej. En annan förklaring på hadithen är också, bli inte arg. Ge inte upplopp för din ilska. När du blir arg, vilket du blir, det är naturligt, det är mänskligt. Så börja då inte skrika och säga saker du kommer att ångra. Börja inte använda händerna och slå och så vidare. Ge inte upplopp för ilskan, utan lägg band på ilskan. Som Allah har prisat de troende i Koranen med, att de lägger band på ilskan. De som lägger band på sin ilska. Det här är någonting som man ska göra. Och han säger här, Sheikhen, att när man då inte ger upplopp för sin ilska, då är det som att han inte har blivit arg. Och det är den personen som har de mest fullbordade sinnen. Och han som har det starkaste hjärtat. För att profeten alaihissalam sa: "Laysa ash-shadidu bisur'a, innama ash-shadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Den starka personen är inte den som kan brotta ner andra. Den starka personen är den som kan yani kontrollera sig när han blir arg. Och denna hadith finns i Bukhari. Så vem är en stark människa egentligen? Det är inte någon med stora muskler som har tränat MMA i flera år, karate, judo. Ja. Nej, den starka människan är den som kan kontrollera sig när han blir arg. Det är den starka människan på riktigt. Och en lärman som heter Ibn Battal, som har skrivit en förklaring på Sahih Bukhari, han säger att den här meningen bevisar att göra jihad mot sin nefs, att den som gör det, eller att det är svårare än att göra jihad mot sin fiende. För profeten alaihissalam beskrev den här människan som den starkaste människan. Ja, den starkaste människan är inte han som kan döda och slå ner andra. Det här är den yttre jihad. Den starkaste människan är den som kan vinna över sin ilska, den inre formen av jihad. Så det är någonting mycket, mycket svårare. Jag hittade en hadith i Fathul Bari som Ibn Hajar nämner. Från Anas radiyallahu anhu att profeten alaihissalam gick förbi ett folk som brottades. Det var en man som brottade det folk. Och då så sa profeten alaihissalam: "Vad är det här för person? Varför brottas de för?" Och då så sa sahaba: "Den här mannen kan brotta ner alla människor." Yani han är jättestark. Han krossar allihopa. Och då så sa profeten alaihissalam: "Ska jag inte berätta för dig vem som är starkare än honom? Ska jag inte berätta för dig vem som är starkare än honom?" En man som blir tilltalad av en annan man, alltså med ord som gör honom arg. Han får höra saker som gör honom arg. فَكَذَمَ غَيْدَهُ. Så han lägger band på sin ilska. Och han övervinner sin ilska. Han övervinner sin ilska. Och han övervinner sin shaitan. Och han övervinner den andra mannens shaitan. Varför? För ilska är något som kommer från shaitan. Det är han som vill göra oss arga. Och han som yani lägger ved på brasan och puttar folk mot dig för att de ska göra dig arg. Men när du lägger band på ilska, du har vunnit mot dig själv, mot din shaitan och mot hans shaitan. Och du går därifrån, mashallah, alhamdulillah, utan problem. En fråga, och det här har vi diskuterat förut: vad ska man göra om man blir arg? Vad ska man göra om man blir arg? Hur ska man försöka att släcka sin ilska? Vad har vi lärt oss i profeten Muhammed sunna alaihi salam, hur man kan släcka sin ilska? Är det någon som minns? Det finns ju fyra saker ungefär som är grundläggande.
Att om man sätter sig ner och sitter, lägger ner och går i åter.
Ja. Att om man blir arg och man står upp, så kan man sätta sig ner. Och sitter man och fortfarande är arg, så kan man lägga sig ner. Taib. Vad kan man mer göra? Göra wudu. Ahsant. Vad kan man också göra? Just två saker till.
Be
kan man också göra. Va? Säga a'udhu billahi minash shaitanir rajim. I Sahih Bukhari så berättas det att profeten alaihissalam en gång såg två män tjafsa, bråka med varandra. Och då så sa han till sin kompis: "Jag vet ett ord, en mening. Om han säger den här meningen så kommer hans ilska att försvinna." Och han var så arg, den här mannen, att han var röd i ansiktet. Det är a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Så sahabin gick till honom och sa: profeten säger att du kan säga a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Och då så mannen var så arg att han sa, tror du att jag är galen eller? Tror du att jag är galen? Och det här bevisar att folk ibland när de är arga, de säger saker som de inte menar. Eller saker som de förstår inte ens vad de säger. Och det finns en till sak som man kan göra om man är arg, som är jätteviktig. Vi talade om det för någon vecka sedan i Rinkeby. Att vara tyst. Och det kanske egentligen är det viktigaste. Rasul alaihissalam qal wa idha ghadiba ahadakum falyaskut. Om någon av er blir arg så ska han vara tyst. Och det är sahih adab al-mufrad. Om någon av er blir arg så ska han vara tyst. Prata inte. Iyaka iyaka. Och här är en viktig sak. När man blir arg så handlar det oftast om minuter. Det är inte så att en person han är galet arg i flera timmar. Det är otroligt ovanligt. Utan det handlar om minuter. Någon sa någonting, han kokar. Sen det går över efter 5 minuter, eller hur? De här minuterna ska du verkligen vara tyst. Och absolut inte göra någonting med händerna heller. Du ska vara helt tyst. För pratar du så finns det en jättestor chans att du kommer att säga någonting som du ångrar. Hur många människor har inte blivit arga och så har de sagt till sin fru, du är skild. Och efter 5 minuter har jag ångrat mig. Subhanallah. För 5 minuter sedan du sa du är skild och nu du säger att du tar tillbaka henne. Så att akta dig. Prata inte och ta absolut inga beslut när du är arg. Ha? Var försiktig. För att saker och ting kan komma ut från munnen som är katastrofala. Så att man ska vara väldigt försiktig med vad man säger. Om man än säger någonting alls. Bit ihop och gå därifrån. Gå ut och ta en promenad, sätt dig i vila, jag och då, gå och göra sala. Någonting. Men börja inte bråka och tjafsa med folk. Så jätteviktigt att man är tyst. Man säger ingenting, man slår ingenting, tar inte sönder saker och ting. Vissa subhanallah smäller dörrar och kastar saker. Och jag har sett sådana här kaosgrejer. Folks hus går sönder. Vad är det här för någonting? Ajib. Subhanallah. Eller ännu värre, han börjar slå personen han är arg på. Och sen, astaghfirullah och så vidare. Så säg ingenting, sätt dig, lägg dig, gör wudu, sök skydd från shaitan. Och en annan viktig sak också, som också hjälper människan att inte tappa kontrollen när man blir arg, och som hjälper människan att lägga band på sin ilska, det är att minnas den enorma belöningen som finns i att göra det. Hänger ni med? Att när man blir arg, då tänker du att, men okej, okay, om jag låter bli att ge utspel för upplopp för min ilska, så finns det en enorm belöning för mig. Det finns en sahih hadith där profeten Muhammad alaihissalam sa att den mannen som kan ge upplopp för sin ilska men inte gör det, alltså han lägger band på sin ilska, kommer på domedagen att få välja från al-hur, al-in, vilka han vill. Han kommer på domedagen att se de här kvinnorna uppradade och välja vilka han vill till sina fruar i paradiset. Om han inte är i flippar när han blir arg. Han inte ger upplopp för sin ilska. Han kan, han har rätt kanske. Någon har gjort fel mot honom. Han kan börja skrika och slå och så vidare. Men han gör inte det. Nej, han biter ihop, förstår du. Då får han detta goda i nästa liv. Och de som Allah också nämner i slutet på surat Ali Imran. Wal-kadhimina al-ghayd wal-afina anin-nas. Att dessa är de som då har paradiset och så vidare. Så det finns en enorm belöning i detta. Och subhanallah, ska avsluta med detta. Samma hadith har berättats liknande att profeten sa, gav andra svar. En man frågade profeten alaihissalam och sa, ma yuba'iduni min ghadabillah. En man sa till profeten alaihissalam, vad är det som ska skydda mig från Allahs vrede? Och då så sa profeten alaihissalam, la taghdab, bli inte arg. Subhanallah. Om du låter bli att bli arg, inshallah Allah kommer inte att bli arg på dig. En annan man kom och sa, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah. Visa mig en gärning som tar mig in i paradiset. Och då så sa profeten alaihi salam: La taghdab wa lak al-jannah. Bli inte arg så får du paradiset. Och båda dessa hadither nämner Sheikh Albani att de är autentiska. Så kolla vilken enorm belöning här som finns i att vara den här personen som inte ger upplopp för sin ilska. Men som vi sa, det finns ju olika former av ilska. Och tror jag var imam Shafi'i som sa att den som aldrig blir arg, han är en åsna. Han är helt känslodöd. Någon kommer och säger något fult om islam, om profeten alaihissalam, skulle du inte bli arg? Du blir arg. Förstår du? Du ska bli arg, annars är det något fel på dig. Eller som vi sa, någon börjar svära åt dig, svära åt din mamma eller något. Du blir arg. Men frågan är, vad gör du tillbaka? Det är det vi talar om. Förstår ni? Så att man ska tänka på det här. Att försöka ha kontroll över sin ilska. Och då är man riktigt stark. Och klarar man av det, det betyder att man är en jättestark människa. Som också kommer att ha lättare att kunna kontrollera sin shahwa. Sina lustar och begär, som Ulema också nämnde. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.